Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Podplay.
Men det är klart att man kan vara fascinerad av begär och vilken kraft det ändå är i liksom det mänskliga livet. Samtidigt så är det också väldigt tacksamt att ha med begär som en variabel i en berättelse. För att begär liksom, det är den hemliga agenten, liksom det är det som kan ställa allting på ända.
Välkommen till Texten, en podd om litteratur och skrivande med mig, Flora Wiström. I veckans avsnitt möter jag Lina Wolf och pratar om hur det är att vara fast i skrivargudens grepp. Om huruvida platser kan förstöras om man skriver om dem. Och varför hon så ofta skriver om begär och dess konsekvenser. Lina berättar också om sina nya projekt, 2 stycken faktiskt. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Och lite senare i avsnittet kommer jag att prata ljudböcker med en riktigt toppen person. Det blir hur mysigt som helst. Veckans gäst i Texten är en av mina stora författaridoler. Lina Wolf är en prisbelönt författare och översättare. Hon bor i Lund men har tidigare varit bosatt i Italien och Spanien, där hon har jobbat som tolk och som handelsagent. Det läste jag på förlagets hemsida. Jag vet inte vad det är för någonting.
Det är när man säljer trä i Spanien. Svensk trä i Spanien.
Just det klassiska jobbet.
Ja, det klassiska jobbet.
Ni känner säkert igen titlar som De polyglotta älskarna, Köttets tid och Djävulsgreppet. 2020 fick hon Aniara-priset, alltså hon har fått jättemånga priser, men det här är ett av priserna. Och då löd motiveringen så här. Lina Wolf ger den svenska romankonsten en uppiggande dos spansk kryddning, där Almodovars filmvärld och den magiska realismen möter svensk vardag och samtidsrealism. På ett både lekfullt och underfundigt vis. Hennes prosa är fräck, rolig och hisnande suggestiv. Det tyckte jag var väldigt fint. Och jag tyckte det ringade in ditt författarskap. Strålande. Hej Lina, välkommen till Texten.
Tack.
Du bor alltså i Lund vanligtvis. Vad för dig till Stockholm den här veckan?
Idag har jag faktiskt en jätterolig grej som jag aldrig har varit på hela mitt liv. Jag är inbjuden till en härmiddag.
Oj!
Ja, och där ska jag prata om 100 av ensamhet. För de här herrarna har läst den.
Okej.
Och nu vill de bjuda in mig och ha en liten bokcirkel. Och sen imorgon ska jag till Sigtuna. Och där ska jag hålla ett föredrag om hela min skrivande resa. Och sen ska studenter på kulturskolan i Sigtuna läsa Djävulsgreppet.
Men gud, men alltså okej. Den här härmiddagen, det låter ju som en sentagen ur vilken bok som helst som du har skrivit.
Exakt, jag brukar tänka så att man ska alltid vara öppen för att man kan alltid få idéer.
Ja, men liksom, vilka är de här herrarna, vet du det?
Nej, men de här herrarna är, jag vet vem en är. Eller rättare sagt, han, det här är lite lustigt egentligen. Jag vet egentligen inte vem han är. Men han skrev till mig och sa att vi hade jobbat tillsammans för 20 år sedan. Och jag litar på det. Jag tror att vi har gjort det. Jag känner inte riktigt igen hans namn. Men allt kommer att falla på plats ikväll. Det är jag säker på något sätt.
Men gud vad spännande. Okej, okay. Så du ska typ sitta där och prata med dem om boken. Eller ska du stå upp och hålla ett föredrag? Vet du liksom?
Alltså jag vet inte. Men jag tror att det är så här mat och vin inblandat. Så jag antar att jag får sitta ner.
Det vore väldigt snällt. Jag hoppas det. Ja, vad spännande. Du har hintat till mig att du är mitt i diverse skrivprocesser just nu. Var befinner du dig i ditt skrivande?
Jag har skrivit klart en grej som kommer ut i november.
Okej.
Okay. Mm, och det är en väldigt... jag har aldrig skrivit något sånt och jag har aldrig läst något sånt heller. Så jag vet inte hur man definierar det.
Oj!
Det är en... Jag tänkte säga, det här är bara en bagatell. Och det är en bagatell. Men det känns som att ju närmare man kommer så det är en bagatell, men det är en vansinnig bagatell. Liksom. Det handlar om alltså, offentligheten som författare. Mm. Alltså att man kan bli en så här lite dansande apa. Liksom. som försöker sälja in sin bok till människor. Liksom. Alltså det kan uppstå en viss liksom, ett skorrande när man gör det, för att det känns som att man är lite oärlig mot sitt skrivande.
Mm.
För skrivandet är väldigt introvert, väldigt icke-säljande och inte liksom så här scenmässigt. Så jag ville skriva någonting om det, och så vill jag inte sitta och beklaga mig liksom, åh vad synd om mig som måste sitta på en scen, för det är jag ju glad för också. Mm. Alltså jag är ju glad för att jag får liksom åka runt och prata och träffa mina läsare. Det är bara den här liksom ambivalensen man har. Så jag ville skriva någonting om det, och så vill jag också skriva om liksom hela den kreativa processen, hur får man idéer liksom, och hur kan det ibland kännas som att man förhandlar bort sina idéer mot den här mer liksom fåfänga aspekten av det offentliga liksom.
Mm.
Och få ihop de där bitarna kan vara en utmaning, så jag ville skriva om det, men jag ville göra det på ett roligt sätt och så här lite våldsamt. Jag tycker det är kul när det är lite så här humor och våld. och det har jag gjort. Så det har blivit 40 prosa stycken som vi har satt ihop till en bok som heter Promenader i natten.
Okay.
Och som kommer nu i november. Och ja, skulle det gå åt pipan så kommer det en roman nästa år. Så vi kanske får balansera upp det här.
Men ja. Gud, men hur tycker du det då? Och liksom, hur förhåller du dig till din roll som den skrivande människan å ena sidan och den här publika författarfiguren å andra sidan?
Alltså nu har jag ju varit i detta i, vad blir det, 15 år. Så nu har jag ju liksom vant mig. Och jag tycker det är, alltså jag har hittat mig själv på något sätt. Jag tycker det är ganska oproblematiskt nu. Jag brukar försöka tänka att jag ska ha kul. Jag önskar att jag kunde liksom ge någonting till andra människor. Jag vet att om man lyckas med det så blir det alltid bäst. Liksom. Mm. Om man kan bidra med någonting. Men det är inte alltid man har något som passar andra människor som man kan bidra med. Liksom. Jag märkte när jag skrev Djävulskeppet till exempel att där hade jag ju absolut inte tänkt att jag skulle bidra med någonting. Det var ju egentligen en ganska så här egoistisk bok att skriva, för att det fyllde ett behov för mig. Det var liksom väldigt terapeutiskt för mig att skriva den boken. Men inte för ett ögonblick att jag tänkte, finns det någonting här som kan hjälpa någon annan?
Mm.
Men sen när den kom ut så märkte jag ju att jag fick ju så mycket respons, och det var så många som skrev, det var så många som hade varit i liknande situationer. Så jag insåg att jag hade nog ändå, liksom, jag vet inte om jag hade hjälpt, men jag hade i alla fall liksom öppnat upp någonting.
Mm.
Som också hjälpte mig på något sätt vidare. För att jag fick en vidare liksom, dialog kring boken.
Djävulsgreppet handlar om en kvinna i, måste jag tänka, i Florens.
Ja, precis, i Florens.
Som hamnar i ett väldigt destruktivt förhållande med en man. Och det blir bara mörkare och mörkare kan man säga. Men de där rollerna skiftar ju väldigt mycket. Vem det är som har makten.
Precis. Det skiftar. Och hon är ju ingen liksom duvunge eller något snällt lamm. Liksom, utan det här, den här förövardynamiken, den liksom, ja, men som du säger, den skiftar genom hela boken.
Mm.
Den har hjälpt mig jättemycket.
På vilket sätt har den hjälpt dig? Du sa att den har varit terapeutisk att skriva.
Precis. Det var... Men så här, om jag tänker tillbaka på det som hände i mitt liv nu, så är det precis som att jag ser bara min egen bok.
Mm.
Jag ser bara den berättelsen jag har skrivit och allt det jag har sprängt in av fantasi, som hela del 2 New Orleans, den är ju väldigt alltså det är ju väldigt mycket som jag bara hittar på.
Mm.
Och det är det också i del 1, det finns ju, alltså jag manipulerar, så jag gör ju om miljö, jag gör om utseenden. Och till slut när man blickar tillbaka så ser man de utseenden och de miljöerna som man har skapat.
Mm.
Och man kan inte riktigt få fatt i den där ursprungliga känslan. Och det kan ju vara en förlust om den ursprungliga känslan var någonting bra. Men i det här fallet så ser jag det bara som en vinst. Liksom.
Så dina minnen bleknar medan den här berättelsen liksom trädde fram på något sätt?
Precis. För berättelsen är så mycket... Det låter lite knäppt att säga att berättelsen är så mycket starkare än minnena. För det borde vara tvärtom.
Mm.
Men det är precis som att det är ändå så att när man sitter liksom och verkar fram en berättelse så blir den så himla stark i hela ens både liksom undermedvetna och övermedvetna. Och jag antar också att det är därför som man använder sig liksom av så här, sånt här också just i terapi och traumabehandling. Liksom att man ska skapa en ganska närliggande berättelse så att man förstår inför sig själv att jag ljuger liksom inte. Alltså den här mekaniken jag beskriver, den psykologiska mekaniken, den är existerande. Mm. Men jag kanske ljuger om allting annat.
Ja, men jag tänker, jag är också yrkesverksam författare och, eller försöker vara i alla fall, och har befunnit mig i liksom en bokrelease-tid de senaste månaderna. Eller min bok släpptes i höstas, min senaste bok. Så det är klart, när du säger att man känner sig som en apa ibland, så kan jag verkligen relatera till det. Och att det är väldigt speciellt att behöva sälja sig själv också. Alltså sälja sitt verk. Att få folk att vilja läsa sitt verk. Och du sa att du upplever det som att du ljuger mot ditt skrivande. Eller ljuger för ditt skrivande. Hur menar du då? Det kanske inte var exakt så du
formulerade. Nej, men det är lite oärligt. Sen, det kanske inte heller är riktigt så att man är ute och säljer så här antal böcker. Men man är ute och säljer liksom idén om den bok man har skrivit. Och på sätt och vis är man också ute och säljer sig själv i förhållande till den idén och den boken. Eller det här, jag vet inte om det är riktigt sant det jag ska säga nu. Men jag tänker att det är ett väldigt tidstypiskt så här, fenomen. Alltså jag bara tänker mig att så här, för länge sedan, typ på 1700-talet, eller de människorna som hade så här, kommersiell talang, det var kanske inte de som blev författare, utan det där är på något vis skilt. Och det är lättare för själen att sälja trä i Spanien, som jag gjorde när jag bodde i Spanien. För det finns liksom ingen konflikt. Mm. Det känns som att de behöver trä, och i mitt land finns det bra trä. Då ska det träet liksom prånglas ut och hamna rätt, så det blir liksom bra för alla. Och så funkar det ju inte när man ska sälja sin själ. Den är ju inte prisgiven och den är absolut inte perfekt. Liksom. Så man tänker sig, en vara ska ju ändå liksom på något vis vara så bra som möjligt för ändamålet, liksom, tänker man sig. Men ens själ, den är ju defekt, och det som man har jobbat med när man har skrivit, det är ju ofta defekterna. Det är det som inte funkar, det är det som har varit så här dysfunktionellt i en viss situation. Och att då helt plötsligt vända på kakan och så med ett leende på läpparna liksom försöka få människor att läsa detta, det känns ohederligt på något sätt.
Mm. Och vad är alternativet?
Alternativet är att man inte gör det. Och det hade man ju kunnat, man måste ju inte, det är ju ingen som sätter liksom pistolen mot huvudet, man blir inbjuden och man tackar ja och man kommer liksom. Och man tycker dessutom att, alltså ofta tycker jag att det kan vara kul, men det är ändå, det har alltid de här 15 åren som jag har hållit på, det har alltid varit liksom en skorrande känsla och en gräns som jag har behövt hålla koll på, att var har jag gått för långt? Alltså,
känner du att du har gått för långt?
Alltså det har jag känt, alltså absolut, och det är förknippat med så här en ganska stark skam när man känner att man har, kanske till exempel om man har åkt runt väldigt mycket och pratat med om sin bok samtidigt som en son kanske går igenom något så här jobbigt i skolan, eller man vet att man skulle vara på en annan plats. Och det är ju för sig med så här familjerelaterat, den konflikten tror jag alla människor har liksom, oavsett yrke. Men överhuvudtaget kanske då, kanske speciellt efter att jag fick Augustpriset, att då sa ordföranden i förläggarföreningen, ta nu ett år och bara åk runt och liksom försöka inte göra för mycket. Mm. Och jag tänkte, vadå? Jag ska skriva och jag ska översätta och jag ska åka runt. Jag kan nog klara allt. Men det ledde till någon slags nästan utbrändhet, för att jag ville göra allt. Där prioriterar jag ganska mycket att vara ute och prata. Och det är väl inte så att jag känner så här en skuld gentemot mig själv. Jag menar, det var första gången så här, man fick ett stort pris. Och det är klart att man ville liksom göra allt det som man blev liksom bjuden till. Men nu är jag nog lite mer på min vakt. Och känner jag att okej, nej, men nu är det en skrivperiod, så tänker jag inte så mycket på det. Utan då är det bara, nu skriver jag.
Delar du in ditt skrivande i sådana faser, alltså skrivperiod, offentlig period?
Ja, om jag kan.
Där tycker jag vore spännande att veta. Vilka faser har dina romanprojekt? Vilka olika faser befinner du dig i när du skriver dina olika romaner?
Nu är jag så här väldigt, väldigt nedtryckt i skorna av den process jag befinner mig i. Så att jag har liksom inget gott att säga om romanen.
Som är den romanen som kommer ut 2025?
25, ja. Den har varit jättetuff, den här processen. För att den började för... Alltså, nu är det ganska många år sedan. Och sen kom Djävulskeppet som en... Låter konstigt att säga att Djävulskeppet kommer som en skänk från himlen. Men den bara damp ner liksom på...
Den hemska men fantastiska berättelsen.
Ja, exakt, den bara damp ner. Och jag skrev den på så här, 3 veckor. Och då fick jag liksom 2 år till med den här... Liken kallar jag den här som kommer 2025.
Liken,
ja.
Men vänta, stopp. Skrev du Djävulskeppet på 2 veckor?
Tre liksom. Såhär, det var som att sitta i elektriska stolen. Liksom. Det var som att det gick el genom kroppen. Jag skrev första utkastet på 3 veckor. Och såhär, det betyder att jag hade liksom början, mitten, slut. Och sen hade jag en typ handling också emellan. Sen hade jag ju så här luckor där det stod liksom gestalta detta, just kolla upp miljöbeskrivningen. Alltså allt var ju inte perfekt, men jag hade liksom hela skelettet och väldigt, väldigt mycket kött som hängde på. Liksom. Så sen var det bara att liksom bearbeta, och det var så himla lätt att skriva den boken. Det var sånt här lyckobarn liksom, som bara, allting bara går så lätt.
Wow.
Men, och då tänkte jag efter att okej, men nu kanske jag har blivit lite bättre på det här. Nu kanske jag liksom vet hur man gör. Men nu, alltså nu är jag tillbaka till liken. Och
inser, det låter hemskt.
Och inser att jag har inte lärt mig någonting. Men jo, jag har lärt mig en sak faktiskt. Och det är att man ska bara ta det lugnt. Alltså verkligen. Alltså man ska inte få panik. Alltså idéer funkar inte som man vill. Och de följer ingen logik. Och de följer ingen process. Och de kan komma när som helst. Man kan få en idé 1 år. Och det kan dröja 2 år innan den andra idén som liksom måste befrukta den idén kommer. Och det där måste man bara acceptera. Och det finns liksom ingenting... Man får bara liksom utsätta sig för livet. Och för mig funkar det väldigt bra liksom det här med disciplin. För att eftersom min kreativa process är så rörig så måste jag ha någonting att hålla mig till. Jag hade aldrig kunnat liksom... inte ha bestämda tider eller sitta på ett café eller, för det, mitt inre är så rörigt, så att då hade jag liksom så här, jag hade löst upp i så här, molekyldel, utan jag måste verkligen ha en ram, och innanför den så får kaos råda liksom. Men jag vet att sen 9 sätter jag mig, sen sitter jag i 4 timmar och liksom händer ingenting, ja, men då anser jag inte riktigt det var mitt fel, men jag sitter till skrivgudens förfogande, om man kan säga så.
Hur ser du på skrivandets faser?
Jo, men alltså man har ju någonting när man börjar. Alltså, det måste man ju ha. Sen exakt vad, har man en idé så är det jättebra. Men det kan också vara en titel. I den polyglotta älskarna så börjar jag liksom med titeln. Jag tyckte det var en jättefin titel. Jag ville jobba med den. Men någon slags idé... Eller någon slags, alltså nästan som att man hör, nu låter det lite knäppt att säga att man hör en röst. Men det är inte riktigt så att man hör en röst som pratar med en. Men det är som att man hör en skriven ton. Du vet, alltså varje text har ju en slags attityd eller en rytm eller en melodi. Eller om det är, jag skriver ganska mycket i jag-form. Och jag... perspektivet förmedlar alltid en ganska tydlig ton och melodi och attityd, och den kan jag höra väldigt tidigt och liksom gå igång på en viss människa som låter på ett visst sätt i skrift. Och det kan verkligen väcka mitt intresse att okej, vem är den här människan, kan jag liksom gå in i den här människan, kan jag bli den här människan ett tag, och vad gör den här människan? Så att egentligen så en idé och kanske några sidor. Och det behöver liksom inte vara handlingsförankrat, utan bara så att man liksom får känna på hur låter den här människan. Och den fasen kan ju egentligen vara ganska länge, för den är ju så abstrakt. Man har ju inget att hålla fast sig vid liksom. Men sen, sen någonstans, jag brukar ju faktiskt sträva efter det här väldigt tråkiga, men alltså ha en inledning, ha en mitten och ha ett slut.
Mm.
Så här, ju mer jag har, desto mer kräsen kan jag bli liksom, hur de här delarna ska förhålla sig till varandra. Jag tycker väldigt mycket om liksom när en händelse hela tiden föds ur den föregående, så att det blir som ett dominospel.
Just det. Ja, det kan man verkligen känna när man läser denna böcker. Och sen så sa du inledning, slut och inledning, mitten och slut.
Precis.
Det har du liksom varje gång?
Alltså,
den tydligheten?
Nej, det har jag ju inte. Absolut inte. Men så här, jag vill hemskt, hemskt, hemskt gärna ha slutet.
Mm.
Alltså, jag kan liksom offra mitten, jag kan till och med offra början, men slutet, alltså det är så mycket lättare. Och om man har ett slut som man verkligen, verkligen gillar.
Men när du säger då slutet, för jag menar slutet kan ju vara att man syftar på typ bara så här, sluta kodet, en känsla, eller liksom man lämnar berättelsen i en känsla. Eller är det mer liksom upplösningen och att de här allt ska, alla trådar ska, att man ska få svar på allting?
Ja, men som... Ja, men jag vill att man ska få svar. Jag vill att man ska få svar på allt. Jag vill att alla trådar ska löpa samman. Och jag vill, alltså, det bästa slutet som jag tycker någonsin har skrivits, det är 100 av ensamhet. Där man liksom helt plötsligt bara på en halv sida förstår liksom att de här 500 sidorna som jag har läst, det handlar egentligen liksom om något helt annat. Alltså, allting bara snurrar i sista ögonblicket på ett så oerhört snyggt sätt. Och man blir liksom varse att jag har hört den här tonen hela tiden, men jag har inte blivit medveten om den för nu, sista sidan. Jag vill på något vis att man ska känna sig liksom överväldigad när man har läst klart. Jag vill känna mig överväldigad när jag har läst klart en bok.
Mm.
Jag vill helst inte bara att den ska liksom fejda ut sådär, bara, yeah. Alltså, så blev det inget, så blev det öppet och så blir det inget. Jag vill gärna att slutet ska vara liksom bombastiskt.
Det ska finnas ett ordentligt bombastiskt slut.
Ja, men exakt.
Ja, härligt.
Det ska vara liksom en smäll. Man ska liksom slå ihop boken med en känsla av att man darrar och svettas liksom.
Vad är det här? Vad är det som händer nu? Jo, det här är liksom en podd i podden.
Helt galet.
Det är helt sjukt. Och med mig i studion så har jag Fanny Svärd.
Jag har kommit in dansande här. Hej!
Det är vi så glada för. Jag känner mig så himla glad för att Storytel har ju gått in och sponsrat den här podden. Och de gör också det här segmentet möjligt. Som är att vi, du och jag, Fanny, ska få prata ljudböcker och e-böcker. Helt obehindrat. Och det känns så härligt. För jag vet ju att både du och jag är väldigt intresserade av detta.
Book girlies.
Exakt.
Ljudbook girlies.
För de som inte känner till dig, Fanny.
Ja.
Vad sysslar du med om dagarna?
Finns det folk som inte känner till mig? Det finns det verkligen. Jag är journalist och jag har en podd med Expressen som heter Nära vänner. Som handlar om nöje och Hollywood och sånt som jag är intresserad av. Och sen utöver det gör jag olika frilansuppdrag och jag är krönikör också i Expressen.
Och du är ju faktiskt också ganska stor på Instagram.
Man kan ha haft oturen att ha snubblat på mina sketcher.
Känna doften av kanel.
Ja, kanelbollssketchen till exempel.
Exakt. Ja. och nu är du här för att vi helt enkelt ska få nörda, boknörda.
Jag vet, jag är så taggad.
Och du kommer vara med mig i typ varje avsnitt den här säsongen. Vad läser du eller lyssnar du på just nu?
Just nu lyssnar jag på Doften av en man, Agneta Pleijel. Och det är del 2 i hennes memoarsvit på 3 böcker. Och den första heter... Spådomen, en flickas memoarer. Och den vill jag verkligen tipsa om, för den har jag ju lyssnat färdigt på.
Helt otroligt, hon läser in dem själv, eller hur?
Ja, och det är så mysigt. Alltså hon har ju lite så tantröst. Men det handlar om en ung flicka. Alltså hon pratar om sin egen barndom, eller romanjagets barndom liksom. Men jag antar att det är en alltså det är ju självbiografi.
Ja, det känns som att hon har liksom sagt det ganska tydligt. Men däremot att hon har behövt använda hon i skrivandet för att det har, hon har sett tillbaka på den här flickan och på den här kvinnan.
Ja, det är verkligen ett utifrån perspektiv där. Hon skriver alltså inte jag i boken. Men för mig som har skilda föräldrar, för det är ju en väldigt stor del av den här flickans liv, att föräldrarnas äktenskap knakar otroligt mycket och sen brister till slut. Och det tycker jag kommer så extremt nära. Så det är verkligen mitt tips, och språket är helt otroligt. Så nu ser jag verkligen fram emot del två, när hon då är en ung vuxen och ska plugga i Göteborg. Och ja, den heter ju Doften av en man, så jag tänker att det är en hel del romans och sådär.
Har du läst Sniglar och snö, eller den kanske du väntar med då?
Nej, den väntar jag med. Den är del tre.
Mm. Precis, också underbar bok. Jag har verkligen jag hade en dröm länge att Agneta Pleijel skulle säga till mig att hon kunde vara min mentor.
Jag tror du skulle säga min mamma.
Gärna det också.
Jaha, men det är väl inte för sent.
Nej, men det känns så mycket begärt. Men jag intervjuade henne en gång skriftligen, och då fick jag komma hem till hennes lägenhet.
Hur var den?
Jo, men den var så mysigt. Det luktade mycket rök, och man fick ett par tofflor när man kom in.
Gamla Sverige.
Och sen så satte vi oss i hennes arbetsrum som var fullt av böcker, liksom bokhyllor från golv till tak. Mm. Och så bjöd hon mig på någon jordgubbsaft, och så pratade vi i skrivande.
Gud vad
så trevligt. Det var en absolut dröm faktiskt.
Mm, det låter fantastiskt.
Ja. Under säsongen av texten så kommer vi i varje avsnitt grotta ner oss i ljudboksvärlden och e-böcker också. Och det känns som att det finns mycket här att hämta. Jag är till exempel väldigt nyfiken på hur det är att liksom jobba som ljudboksläsare.
Jag vet, men du har ju gjort det, har du berättat. Det är så himla kul.
Men det räknas inte. Men jag tänker att du kanske ska få testa på det också i något avsnitt.
Nej, men det är typ min nya karriär. Jag är så taggad.
Ja, jättebra. Vi får testa olika röstlägen.
Ja.
Ja.
Lite så. Sensuell röst.
Ja, den skulle jag välja. inte den.
Inte den.
Vi kommer också testa Storytels Reader, som är deras läsplatta. Den tänker jag att vi ska liksom utvärdera i något avsnitt också. Jag har redan testat på den, jag gillar den väldigt mycket. Men du ska också få testa på den.
Jag ska komma med ett kritiskt öga och läsa ordentligt.
Jättebra.
På den.
Och sen så kanske det blir någon enkät på stan, vem vet. Du är ju inte främmande för att fråga folk på stan olika
Nej,
saker.
Takterna sitter i, reportertakterna.
Så himla lyxigt att jag plötsligt får jobba med reporter här. Så ni hör ju, ni måste liksom fortsätta lyssna på texten under säsongen. Jag är så glad att du är med, Fanny. Att jag ska få studsa alla de här bra boktipsen med dig, mellan oss.
Jag med, kommer bli så kul.
Ja, så att lyssna vidare, hörni. Under säsongen så kommer alla våra boktips samlas i en mapp inne i Storytel-appen. Vet du det här, Fanny?
Men alltså, det låter helt otroligt.
Det är ganska coolt.
Jo,
jag är faktiskt lite mallig av det här. Så där kommer ni kunna gå in och botanisera. Och jag är också väldigt nyfiken på Storytels exklusiva originalinnehåll. Alltså, har du hört om den här homosexligan som... Vad heter den?
Ja, homosexligan som styrde Sverige.
Just det, den.
Ja.
Har du lyssnat på den?
Nej, lite grann, inte så långt. Erik Gallis dokumentär.
Den får vi ju lyssna på också, tänker jag.
Skitspännande. Vad är det? Alltså, är det sant? Är titeln sann?
Homosexligan som styrde Sverige.
Ja,
det hoppas jag att vi får svar på.
Ja, det kommer vi få.
Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag tänker att begär är ett sånt tema som känns otroligt starkt i dina böcker.
Ja, men absolut. Det här med begär till exempel har jag ju alltid med på något sätt. Men jag tror också att det är för att... Men det är klart att man kan vara fascinerad av begär och vilken kraft det ändå är i liksom det mänskliga livet. Samtidigt så är det också väldigt tacksamt att ha med begär som en variabel i en berättelse. För att begär liksom, det är den hemliga agenten. Liksom det är det som kan ställa allting på ända. Om det finns en plan så kan den planen gå om intet. För det kommer in liksom begär på något sätt.
Och någon... Agent,
det är liksom, man, det kan liksom stöta om allting. Så det är en sån där liksom game changer som kan gå så himla snabbt. Om man har liksom tänkt ut så här, nu ska det här hända, nu ska det här hända. Och sen så kommer bara begäret in som så här, någon slags gubben i lådan. Och så bara, nej, så får man helt bara ändra plan. Alltså det finns så mycket man kan liksom rattlar runt begär som hämnd och förlåtelse. Alltså de här stora ämnena, de kan liksom komma ur begär och svek och skam. Så att jag kanske är mer intresserad egentligen av det som är liksom de sekundära liksom konsekvenserna av begäret.
Mm.
Och sen också liksom, när man kommer liksom sin karaktär liksom väldigt så här in på huden och liksom hur irrationellt begäret kan vara och liksom hur den kan liksom förflytta oss så snabbt från det rationella. Vi tror att vi är jätterationella, men det behövs inte så himla mycket för att vi ska gå ut i helt andra utmärker. Liksom.
Verkligen. Helt plötsligt så har liksom mattan dragits undan våra fötter.
Exakt. Och på ett sätt som att man hamnar någonstans där man absolut aldrig hade kunnat föreställa sig att man skulle hamna i hela sitt liv. Liksom.
Jag nämnde det i början, vi har inte riktigt touchat det, men du är ju översättare också. Det är väldigt roligt hur dina karaktärer, jag märkte i flera av dina böcker att de går och rabblar samma ord på olika språk. Jag hörde det även i ditt sommarprat. Du själv gjorde det i sommarpratet. Och det är så roligt liksom att försöka få syn på saker med hjälp av olika språk. Och att kanske försöka hitta olika städers identitet har jag också tänkt att det handlar om. Att liksom få tag i olika städer och platser.
Alltså det är ju någon slags... Språk är ju... Det är ju behäftat med så himla mycket mer än bara en massa ord. Alltså det här att bo liksom i en annan kultur ett tag, då får man ju så mycket så här kunskap om livet från en helt annan ingång. Och jag tycker den svenska kulturen, alltså jag tycker vi har jätte liksom så här mycket som kan utforskas, så jag har absolut inte utforskat allt som går att hitta liksom inom den svenska kulturens liksom rymd eller universum. Men när jag har kommit till andra kulturer, som till exempel den italienska eller den spanska, så då måste man ju också så här anstränga sig liksom för att liksom passa in på något sätt. Och då har man ju inte heller en personlighet som är formad, utan du är liksom i vardande. Du måste bli någon som fungerar där.
Just det.
Och du har liksom ingen mamma eller pappa som kan liksom berätta för dig att så här har vår familj gjort i det här landet i så här flera generationer, utan det är som att du föds ut i någonting främmande och ska skapa dig själv.
Mm.
Så du blir helt plötsligt också mycket friare. Du kan liksom bli någon annan och tro på andra grejer, göra andra grejer, prata på ett annat sätt och liksom du kan den dialekt som alltså jag har ju alltid liksom pratat skånska i Sverige. Och jag liksom att jag tyckte att det är befriande att komma till Spanien, för det har liksom ingen dialekt.
Mm.
Och likaså Italien, jag har liksom ingen dialekt. Så man blir lite någon annan.
Ja, nu när vi ändå pratar om språk och länder. Vi är ju, i De polyglotta älskarna så är vi i Rom, i Köttets tid så är vi i Madrid och i Djävulsgreppet är vi i Florens, ja, bland andra platser. Det förekommer ju fler platser. Hur väljer du de här platserna?
Jag håller nästan på att säga att det är nästan så att jag känner att de nästan väljer mig. Alltså det är liksom så, en nästan så här pockande känsla av att jag måste skriva om den här platsen. Fast... Jag ska säga, polyglotta, vad var nu det? Det var Rom. Ja, men Rom. Ja, men där kände jag... Alltså Rom... Sen jag bodde i Rom så har jag känt att jag måste skriva om Rom.
Mm.
Att det skulle vara nästan så här en del av meningen med mitt liv. Och få liksom skriva om Rom på något sätt. Och liksom förlägga en historia i Rom. Men det är precis som med Djävulsgreppet, att jag liksom är väldigt glad över att ha skrivit av mig den historien, så känner jag verkligen polyglotta älskan att jag har... liksom förlorat en känsla för Rom som jag inte längre kan riktigt liksom få tag i inom mig själv. För att jag har bakat in den i boken.
Mm.
Och jag har liksom svårt att liksom gå tillbaka till det jag kände när jag bodde i Rom.
För det har förstörts av att du har skrivit om det?
Det har lite liksom, det har mattats. Mm. Det var väldigt intensiva. Alltså jag jobbade som au pair i en familj som bodde precis i Pantheon i ett sånt här 1600-tals palazzo.
Oj.
Så jag hade ett jättestort rum, det var säkert 30 kvadratmeter med utsikt mot Pantheon.
Wow. Och det var hur liksom, gammal var du då?
Det var jag, 19.
Mm.
Och det var liksom så här pigkammaren inom citationstecken. Så det var stora salar med takmålningar och de var markiser och ja, de var så här rådgivare till påven och det var en helt liksom osannolik miljö att bo i.
Mm.
Och samtidigt så var det här huset väldigt fallfärdigt. Det luktade mögel. Det var alltid någon fukt som höll på att tränga sig in. Och när han som bodde ovanför gick så regnade ner sand i min säng när han gick över golven. Så det hände liksom hela tiden såna här surrealistiska grejer i huset. Och ibland kunde det bara liksom vara hur ljuset liksom kom in genom ett fönster. Alltså det var så mäktigt.
Mm.
Och sen så här, i vissa nätter när det regnade så där, i september och oktober, så var det någon som spelade fiol som ställde sig under Pantheon och spelade liksom mitt i natten. Och man hörde regnet och fiolen liksom genom det öppna fönstret. Det var så starka, starka sinnesintryck.
Mm.
Och hela tiden, liksom hela den tiden blev liksom som att den sveptes in i, liksom det hände så mycket vackra, så här, konstiga saker i mitt liv. Och jag kan fortfarande liksom som nu, liksom att jag verkligen så här frammanade liksom. Men det är precis som att, det är liksom som ett tuggummi som man inte riktigt, som man har tuggat på för länge. Jag kan liksom inte känna riktigt den ursprungliga smaken. Och där liksom känner jag liksom att okej, men jag offrade det för en bok som ändå har gett mig väldigt mycket.
Verkligen.
Och som har gett mig liksom möjligheten att få ägna mig åt mitt skrivande. Så det känns ändå som en väldigt så här rättvis uppoffring.
Men kan du vara rädd då att du ska skriva om platser och att de ska förstöras för dig?
Ja, men lite så. Mm. Jag kan känna så nu att jag kanske tänker efter en gång till. Så jag springer inte riktigt ut som en ko på grönbete längre. Jag tänker liksom, okej, men vänta. Vad har jag haft för liksom upplevelse där? Kan jag liksom förlägga det någon annanstans?
Gud, vad spännande. Men så är det då så att du har... Finns det någon plats som du absolut inte skulle skriva om?
Oj. Nej. Bara liksom, jag måste tänka ut om det är värt det liksom.
Mm. När blir du som mest skrivsugen?
Det alltså det följer nog ganska mycket så här en vänta, nu ska jag försöka svara ordentligt på detta.
Du får tänka efter.
För det hände nämligen häromdagen att jag blev så himla skrivsugen. Jo, men det var ju när jag började se den här serien Gentlemen. Då var det som att liksom jag tänkte på det när jag satt i soffan. Nu känner jag mig som en blomma som får vatten. Liksom.
Nej, men
det känns som att jag har hållit på att vissna. Och helt plötsligt kommer en stor, liksom, underbar vattenkanna och bara häller vatten över mig. Det var en scen där liksom det är en massa gangstrar som ska... De kommer inte att få betalt så mycket som de ska av den som är skyldig om pengar. Och då tvingar de honom att klä ut sig till kyckling och dansa. Och de bara skriker så här, be the chicken, be the chicken. Och man ser liksom att den här människan, han liksom närmar och närmar liksom en kollaps. När han springer runt där i den här kycklingdräkten och försöker verkligen liksom vara the chicken. Och sen till slut så fixar han inte det längre. Utan han bara tar ett gevär och så skjuter han ner de här gangstrarna. Och det kände liksom att... Vad blev så? Yes! Alltså,
det låter ju ganska Lina Wolfsigt, tycker jag.
Det var så oväntat, och det var så mänskligt, och det var så knäppt, och det var så dysfunktionellt, och samtidigt så oerhört bara logiskt.
Be the chicken.
Be the chicken, precis. Och liksom jag kände också att hela serien var så här, det var precis så här Gustav Freys kurva, det här liksom att okej, du har en grej, och så hakar nästa i, och så hakar. Och blev så bara, yes.
Nej, jag vet inte vad det är för kurva.
Ja, men det är liksom... Det är det här liksom med dominobrickorna,
okay.
Att du har en händelse och nästa liksom steg i intrigen ska alltid komma ur liksom det föregående steget.
Mm.
Och det är liksom det här egentligen jätteknäppt. Varför ska man ha såna här regler? Jag vet inte.
Men
jag tror han heter Gustav Frey, han som kommit på det här. Det finns olika kurvor, Aristoteles. Ja. Liksom, ja.
Men det här är en dramaturgisk modell.
Det är en slags dramaturgisk modell, ja. Och... Alltså det är egentligen bara ett sätt att sätta upp... Alltså regler kan ju vara en begränsning, och en begränsning kan liksom hjälpa en kreativt. Så att det är väl därför jag tycker sånt här är kul. Liksom. Men jag såg också att just Gentlemen liksom passade liksom väldigt bra i den här kurvan. Och då kände jag så... Ja, men vänta. Nu kanske jag kan komma på hur jag ska göra med liken, alltså med den här romanen. Nu kanske jag kan komma på. Alltså, och liksom få in energin från den här Be the Chicken. Alltså... Det är någonting som jag känner liksom i min roman, liksom, att det är någonting be the chicken som måste hända. Liksom. Det är någonting, och jag kan fortfarande inte se exakt vad det är, men jag kunde verkligen känna att om jag nu ser den här serien, så fick jag i och för sig höra att ja, men den är inte så bra hela vägen, eller jag vet inte.
Jaja.
Men okej, jag bryr mig inte, för att den kanske funkar på mig, även om andra människor inte tycker att den är bra. Så att jag tänker att jag ska se den här serien, och så ska jag liksom så här, jag ska bli soaked in gentleman, liksom, och sen så ska jag försöka ta det som funkar för mig, alltså den energin, och liksom försöka ta med mig det in i mitt eget.
Kan du berätta lite om den här boken som du kallar Liken, som kommer 2025?
Ja, alltså den är en skröna. Och det är lite det som jag tror egentligen är det stora misstaget med den boken. Att det är egentligen väldigt svårt att skriva långa skrönor. Jag har börjat tänka på det, att skrönor ska nog vara ganska korta för att funka. Och samtidigt kan jag tycka så här att 100 av ensamhet också har lite av så här skrönformen ibland. Och den utspelar sig i Skåne. Den utspelar sig faktiskt i vad jag tänker är min hemby, Hörby.
En plats som du inte är rädd för att förstöra.
Den är redan förstörd, höll jag på att säga. Nej, men precis. Den tål en del. Tänk att den boken handlar ganska mycket om faktiskt någonting som jag kanske inte har skrivit om så mycket. Eftersom jag alltid brukar förlägga mina historier till så här, utlandet, så har jag liksom inte skrivit så mycket om det här att när man kommer från en by på landet och liksom ska bli en del av civilisationen. Men det är ju också någonting som jag alltid egentligen har hållit på med, även om jag kanske har dolt det genom att liksom befinna mig i väldigt främmande så här, miljöer. Men egentligen så har jag ju liksom, mitt första komplex var ju helt klart att jag kom från så här, en by på landet och uppfattade mig själv som långt mycket mer bonny än alla andra.
Mm.
Sen avhjälptes ju det rätt snabbt när man kom till Rom, för då blev man ju liksom en del av någonting stort och oerhört, liksom, som man tyckte att när man liksom större och mer filmiskt och bombastiskt än detta kan det ju inte bli, liksom. Så då fick man ju, då försvann ju det där liksom lantliga, dåliga självförtroendet, men någonstans inom en så finns det ju kvar, och jag har skapat en karaktär som kommer från Hörby till Lund, så förflyttningen är inte så stor, och försöka liksom passa in, men hon har ett ganska våldsamt förflutet. Så det blir lite sådär country noir, kan man säga. Kanske lite, lite bröderna Coen. Lite gentleman kanske.
Gud vad spännande. Åh, längtar.
Nu hoppas, som sagt, jag är inte i hamn.
Nej. Men den fasen ska man väl också vara i, apropå skrivandets faser.
Ja, det är så här, jag är nöjd med början. Jag är väldigt nöjd med slutet. Men det är en lång mittsträcka som måste liksom stagas upp. Men jag jobbar på det.
Det kommer gå bra. Jag bad dig tänka ut en skrivövning eller liksom någonting som funkar för dig för att sätta igång skrivandet. Har du något sånt med dig?
Mm, men två grejer faktiskt. Det ena är ett tips som jag har hört av Michel Houellebecq. Eller han har egentligen två tips. Det ena han säger är att man kan, så här, när man skriver grejer som man tänker att oj, hur ska världen kunna läsa det? Eller hur ska jag kunna leva med att världen läser detta? Då kan man tänka att man är död när boken kommer ut. Det var hans tips. Det är ganska bra. Men det är också det att det är inte bara det att man själv kan vara död. Liksom, världen kan ju faktiskt ha gått under.
Så det är bara att skriva. Liksom.
Det är bara att skriva. Det kanske inte blir någon bok. Och sen så säger han också en annan grej som kanske är ännu bättre. Och det är liksom det här att när man sätter igång och skriver på morgonen, man inte vet, liksom, man inte kommer igång. Gå tillbaka så här, 4 sidor i texten och bara läs igenom och redigera. Så när du kommer fram till där du är så brukar det liksom flyta på.
Konkret bra tips.
Konkret bra tips. Sen tycker jag en övning som är ganska bra, men inte bara liksom rent skrivmässigt, utan också, det här kan man göra även om man, liksom, om man inte skriver. Bara för att det är så bra. Om man vill liksom ha lite distans till sig själv. Att man kan försöka skriva om sig själv från en annan människas perspektiv. Någon som man känner och som man vet inte gillar en. och försöka liksom beskriva en sig själv liksom på ett övertygande sätt. Alltså så här, tänk den människa som du vet, alltså som du har mest liksom så här konflikter med. Alltså det här kan vara väldigt svårt, för man kan vara full av bitterhet och hat. Liksom. Men ändå, alltså...
Jag tycker det är ett svinbra tips.
Ja, men, alltså man får tänka lite så att skrivandet är lite som en så här lekstuga också. Okej, det kan vara blodigt allvar, men det kan också vara lite så här ett stort kuddrum där du liksom kan kasta dig åt alla håll och landa mjukt. Och det här är typiskt en grej som du kan landa mjukt. Alltså, du kommer inte bli liksom personlighetsförändrad, eller liksom, du kommer inte ha liksom en inre härdsmälta bara för att du gör detta. Utan du kan, den person som du har svårast för så här, ever i livet, bara låtsas så här, att du är den. Och så beskriv dig själv liksom på ett övertygande sätt. För det är liksom, det är en liten övning. Jag menar, dels kan du liksom bara... Det kan ju hända att man bara kommer på liksom, okay, men den människan kanske har liksom vissa poänger. Alltså jag kanske är så här, lite så här odräglig, och jag kanske ska ha lite så här. Men det är liksom en så här stoisk, så här fantastisk slutsats. Det är inte säkert att man hamnar där. Men däremot när man ska liksom skapa karaktär, så är det ju väldigt bra om man lyckas frigöra sig från sig själv. Och lyckas liksom få karaktären att inte hänga fast vid ens egna liksom övertygelser och värderingar. Nu skriver inte alla så här. Vissa skriver kanske självbiografiskt, och då funkar inte detta alls. Eller vissa kanske vill på något vis visa någon slags mer så här idealistisk ådra. Jag brukar tänka att man liksom mer organiserar olika röster, och så får läsaren själv dra sina slutsatser. Och då måste man ha distans till de egna övertygelserna. Och jag tror också att världen hade mått bra om vi hade haft, särskilt om vissa människor hade haft mer distans till sina liksom, övertygelser. Mm. Och att man kanske liksom, att man liksom försöker ändå träna på det där, att okej, det här känns jätteviktigt för mig, men om jag bara släpper det och tar ett steg tillbaka och skriver det motsatta, vad händer då? Det kan liksom uppstå en dynamik som man aldrig har liksom räknat med.
Så jävla bra. Lina Wolf, vi ser så mycket fram emot att, med vi så är det jag lyssnar, alltså. Ser så mycket fram emot att läsa din bok som kommer i höst, Promenader i natten, och den här romanen som kommer 2025. Så jäkla spännande. Tack så jättemycket för att du kom till texten idag och förgyllde våra öron. Tack.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.